Okej, okay, då, ja, då tar vi då. Pilot är avklarad, så då fortsätter vi med avsnitt 1. Blir det. Får passa på att gratulera till Fasone, Mirabelli och Inzaghi. Och inte minst en ny milanista. Vill du själv berätta, Mackan?
Förra veckan blev jag far till en liten tös.
Ett stort grattis till dig.
Tack, tack.
Nog om gratulationer. Vi hoppar genast över till matcherna som har spelats. Jag misstänker att du inte kunde se Betis-matchen.
Det stämmer. Då var det BB-dags.
Jag såg själv bara andra halvlek på en ganska knepig stream. Där Milan förlorar. Egentligen den enda anmärkningsvärda var att min nya favorit André Silva gjorde mål, dock på straff. Fick även ett mål bortdömt i första halvlek. Vad man mer kan säga om matchen är att Donnarumma, eller Donnarumma som han egentligen heter, hans storebror, stod i matchen och gjorde en helt okej insats. Han räddade ett jätteläge, släppte in två helt omöjliga mål, varav ett var ett drömmål. Annars, ja, det är väl inte så mycket mer att säga om den matchen. Träningsmatch.
Ja. Är ju för att spela ihop laget man körde om matchen.
Match nummer två var mot Shenkendia.
Shenkendia.
Och de kommer från?
Makedonien.
Och det var laget som?
Andra plats i Makedonien.
Efter då Vardar som slog ut Malmö FF. Lite pinsamt nog. Men i alla fall resultatet i sig 6-0. Min favorit, Silva. Två mål. Annars, vad säger du?
Jag hoppades ju att du hade rätt och han verkar ju vara mycket duktig.
André Silva menar du?
Ja.
Annars anmärkningsvärt, förutom just 6-0, är väl att Bonucci, vår nya kapten, vad säger du om det, att det är fastställt?
Om man ska ta en av de nya spelarna som uppenbarligen den nya ledningen vill ha som kapten, då finns det inget annat val.
Bonucci känns solklar. Han verkar sjukt taggad och hans Braveheart-tal inför matchen var ju nästan som han blev tårögd. Nu såg jag tyvärr inte matchen, jag kunde inte se den. Men jag såg highlightsen efteråt och återigen det här win-win att vi tar Juventus bästa försvarare som visar sig direkt i kuppen, eller superkuppen där Juve förlorade mot Lazio.
Ja. Det kan man ju också, kanske inte dra för stora växlar på, betyder nog mer för Lazio än vad förlustet betyder för Juventus, men...
Men det är alltid gött att säga Juve förlorar.
Alltid. Men Milans match var väl, de såg ju samspelt att det har ju blivit bättre sedan matcherna mot Craiova. Har även fått en gång en gammal räv som Montelivo gjorde två mål.
Jag läste att han fick högst betyg i matchen, 7,5.
Fick väldigt högt betyg i gazetten. Välförtjänt. Montella sa precis vad jag tänkte under matchen, att det var nog kaptensbindeln var kanske lite för tung för honom och nu kan han mer spela som han kan spela.
Men däremot blev han återigen skadad. Jag vet inte hur pass illa det är, men han kunde i alla fall inte spela mot Crotone i ligapremiären på grund av skada.
Han har ju varit otroligt skadebenägen. Även om de flesta skadorna har inträffat under landslagsuppehåll. Jag tycker lite synd om honom. Han blev ju utlovad som den nya Pirlo. Det har han aldrig varit, kommer aldrig bli.
Väldigt tung roll att få.
Absolut. Men när han är, alltså under Prandelli i landslaget tyckte jag han spelade fantastiskt. Sen fick han nog... Han kom inte medan i ett taskigt läge där allting gick åt skogen utöver. Så det var väl roligt för honom att få lite revansch.
Han var faktiskt en av mina favoriter i Milan innan han skadade. Skulle man sätta upp en Milan-elva så var han den jag tog ut först. Och De Jong bakom, i och för sig säger mycket om mig själv kanske. Men jag tyckte att de två, när de var som bäst, var de riktigt bra och kompatibla tillsammans.
I det laget var de två bästa.
Nog om vår tidigare kapten. Han är väl inte en startelva aspirant idag, eller?
Vet inte. Spelar han som mot Shekendia så kan han mycket väl få starta.
Biglia lyser med sin frånvaro så.
Under hans skada, ja, givetvis. Locatelli gjorde väl inte bort sig mot Crotone nu senast, men han var ju inte så bra som Montelivo var mot Shekendia.
Efter det, just Locatelli fick sämst betyg i Milan i den här matchen.
Han fick en roll som han kanske inte riktigt är bekväm med än. Han är nog för ung för det helt enkelt. Sen så måste han ju få speltid för att vänja sig vid. Och det passar ju bra i den matchen.
På tal om vår ligapremiär. Vi är numera serieledare. Efter en omgång, men dock. Crotone och spelaren Cutrone. Väldigt likt, ja. Och en ny väldigt intressant återkoppling till matchen och Serie A. Videogranskning. Det drabbade Milan direkt till det positiva.
Ja, i Betis-matchen var det väl till det negativa. Videogranskningen i Milans första match redan efter 2 minuter gav dem ju denna gången ett positivt utslag. Jag tyckte det var ganska hårt dömt med ett rött kort där. Jag tycker att matchbilden, nu var detta i början av matchen så matchbilden var ju inte satt på något sätt. Men det kan ju hacka upp matcherna väldigt mycket om det blir många videogranskningar.
Jag är väldigt positiv till videogranskning. Jag tycker att det är någonting som borde ha funnits ända sedan Montari gjorde 2-0 mot Juventus, som är fortfarande som en bitter kärring är sur över. För att det känns lite som att hade Milan tagit kanske 2 guld i rad hade kanske varit en annan dominans i Serie A. Men det är mina issues. Men däremot, videogranskning i sig överlag kommer ju ta bort alla dessa tveksamma diskussioner kring mål etc. etc. som skapar jättedåliga rubriker för fotbollen.
Det stämmer.
Sen håller jag med om att just denna videogranskningen, straff givetvis. Milan var väldigt upprörd och menade på att det skulle vara rött kort, vilket det även blev sen. Men jag tycker att det var ett hårt rött kort. Gult och straff, absolut. Nu dog ju matchen helt, inget mer emot i och för sig. Matchen var slut efter 5 minuter. Ja, och sen så 3-0 efter 25 minuter. Därav så tror Milan skit i det, för det var redan klart. För att summera, videogranskningen tycker jag är väldigt positivt. Och jag tror fotbollen och synnerhet Serie A har stor vinning av videogranskning.
Det kan ju stävja rätt mycket med filmningar och så vidare, för man kan kolla om det verkligen var en kapning i straffområdet eller du la dig bara.
På tal om ligapremiären, matchens spelare, den unge Cutrone, som nu ledningen har sagt att han kommer inte skeppas iväg, tack och lov. Det var en diskussion om att han skulle lånas ut just till motståndet Crotone. Åsikter?
Förutsatt att han får spela är det rätt att behålla honom. Det är inte snällt att behålla honom och inte ge honom någon speltid. För han utvecklas inte då. Då är det bättre att låna ut honom.
Jag håller med om att låna ut Crotone utan då såklart en köpoption. Nu verkar det vara klart att Nicola från Fiorentina är klar för cirka 200 miljoner kronor. Och då är frågan, Cutrones roll i Milan, kommer han bli fast på bänken? Och då får jag lite sådana Andrea Petagna-vibbar, likt när Galliani köpte Matri från Juventus. När den unge milanistan från Primavera grät, för att då visste han att det var lite kört för hans del att spela Milan. Och jag vill inte se samma utveckling av den unge Primavera-spelaren Cutrone. Jag vet inte, vad ska vi göra med Nicola? Hur ska vi egentligen spela i anfallet?
Tanken på Kalinic, Nikola Kalinic, är nog inte som en superstriker på något sätt. Utan att han mer passar in i Montellas spel i det om en centeranfallare som även kan jobba lite. För han ansåg nog inte att Bacca jobba tillräckligt.
Bacca är klar för Villarreal, ska du säga.
Ja.
Och den delen är också ganska konstigt, ett lån utan köpoption.
Jag tror inte de fick till någon bättre lösning.
Och han vill inte gå till Kina heller, tror
jag. Nej, det kan han väl få lite cred för.
Förvisso. Men tillbaka till Kalinic då. Är det en startman för Milan?
Jag tror att han kommer att göra det. Uppenbarligen vill ju Montella ha honom. Det har ju pratats om honom i princip hela transferfönstret. Tittar du statistiken som jag kollade igenom igår, så har i princip Bacca och han samma statistik i mål och assist. Eller han är ingen målgörare i det avseendet, men kan kanske jobba bättre i defensiven, ge mer utrymme åt en kille som André Silva om de får spela samtidigt.
Pratar vi då 4-4-2 eller de två tillsammans i ett 4-3-3 anfallet?
Jag tycker det är jättesvårt att veta eftersom vi inte vet vad Montella vill spela än. Än så länge har jag ju spelat med en fyrbackslinje. Men mot bättre lag hade det ju kanske sett annorlunda ut. Försvaret har ju sett stabilt ut. Inga insläppta mål på väldigt många matcher.
Bara en parentes just kring försvaret och fyrbackslinjen. Conti har jag sett ganska lite av tidigare. Och det är en fantastisk högerback.
Mycket bra. Milan har saknat ytterbackar länge av kvalitet. Sen vänsterbackspositionen har vi inte haft en bra back sen Savinho, tycker jag. Som sagt, jag kritiserade väl Abate förra gången. Jag tycker fortfarande att han har ett väldigt stort hjärta för klubben och springer väldigt mycket. Men kvaliteten på inläggen är ju Conti bra och mycket bättre.
Vi hoppar tillbaks till anfallet från vår kära fyrbackslinje som kanske blir en trebackslinje. Men anfallsmässigt, om vi börjar med hur hade du velat se en startuppställning när alla är friska och krya i Milan? Utifrån ett 4-3-3.
Bonaventura på vänsterkanten, André Silva i mitten och Suso på höger.
Suso blev med i veckans lag, by the way, nu efter första omgången. Jag håller helt med din uppställning och jag kommer att tjata så länge han är skadefri. André Silva kommer att göra 20 mål om han får starta alla matcher. Sen kommer han inte göra det och det är det som oroar mig, just för att vi har köpt in Nikola, förmodligen. Han var ju på Milan Medical igår måndag. Så att han kommer ju såklart få sina matcher och sina minuter från eventuellt då André Silva, eller?
Vilken plats spelar han på i Fiorentina? Spelar han...
Jag har för dålig koll på Fiorentina. Precis. Ja. Jag vet inte om de spelar de två anfallare, spelar de tre anfallare.
Precis, så
ja, jag vet target.
Inte. Både, alltså Bonaventura skulle ju mycket väl kunna gå ner på mittfältet. Det har han ju spelat många gånger innan. Men då blir du kanske av med Hakan från mittfältet. Som jag tyckte också, han gjorde väl en helt okej match.
Han kommer ju vara nyttig för Milan, både gällande frisparkar och alla hörnorna. Vilket är en detalj idag som kanske var avgörande sett till matchbild.
Absolut.
Sett också till anfallaren och lite återkoppling från vår pilot. Där din önskevärvning var då Aubameyang, vår gamla milanista. Där jag såg nu en video där han mer eller mindre sa att han väntade på att Milan skulle agera för att köpa honom. Idag måndag har ju Fasone sagt att det inte kommer bli flera köp detta transferfönster.
Frågan är om det kan vara en strategi att gå ut och säga att man inte ska köpa någon, arbeta i det fördolda igen. Vilket de gjorde bra i början av fönstret.
Väldigt bra.
Ja, om du frågar mig så utifrån vad vi har behövt har vi ju köpt väldigt vettigt, tycker jag.
Jag kan tycka att vissa spelarköp blev ganska dyra. Sett både, alltså vad kostar en högerback i förhållande till en nummer 10 till exempel. Men sett också till hur marknaden har blivit efter Milans många köp i början, så har vi gjort en väldigt bra transferperiod.
Jag hörde någon annan podd som diskuterade Milans transfer och de sa en väldigt smart grej. Att även om alla spelarna kanske inte höjer kvaliteten jämfört med förra säsongen, hade nog gått så långt i det förra laget att du var tvungen att byta ut dem. För det var så dåligt självförtroende i truppen. Så även om det bara kommer in nya spelare så är det en helt annan attityd. Nu tycker jag ju faktiskt att de flesta spelarna har bättre kvalitet än de vi hade förra säsongen.
Det blir lite...
Det är Borini som kanske inte har bättre kvalitet. Men han jobbar i alla fall. Han har en bättre inställning.
Borini, som vi kommenterade kort sist i piloten. Lite så skämtsamt. Vad skulle vi med honom? Även om vi har förstått är det ett lån. Så det är liksom ingen ko på isen. Men det som du är inne på, det är en spelare som jobbar, sliter. Han är nog hemsk att möta som försvarare, som han jagar på varenda boll. För han vet lite sin roll i dagens Milan, att han är en backup. Han är ingen stjärna, han får slå i underläge. Så att jag tror att den rollen passade honom väldigt mycket bättre än den pressen han hade när han gick till Liverpool och sen floppade totalt i Sunderland.
Och om man då jämför med Niang, som förmodligen har mer kvalitet men har ingen arbetslust i hälften av matcherna, så föredrar jag nog en kille som Borin som vill spela.
Nu kan hon inte kommentera alla ryktena, men på tal om Niang så verkar Moskva väldigt intresserad av honom och erbjudet upp mot 20 miljoner euro. I Moskva har han ju ändå två tidiga lagkamrater från Milan-tiden, så han är ju inte ensam i Milan och han kommer få rätt mycket mer betalt i Moskva och han får spela Champions League.
Och får speltid förmodligen, vilket han inte lär få i dagens Milan.
Köper Moskva honom för 20 miljoner euro så lär han spela tillsammans med Luis Adriana. Så som du är inne på, han får speltid, Champions League, och i Milan kommer han definitivt inte få speltid. Om vi hoppar tillbaka till Aubameyang och eventuellt om han kanske är ändå Mr. X, eller om man ska vänta man till vinter eller ha is i magen och kriga med alla andra nästa sommar.
De gör en Galliani, väntar till sista minuten kanske och ger 20 miljoner mindre och kanske klipper honom då. Men Dortmund känns inte så att de vill bli av med honom.
Inte om nu Dembele kanske även går till Barcelona. Men jag läste någonstans att Dortmund var intresserad av Niang. Kan man inte baka in Niang och en större summa pengar för Aubameyang?
Så var ju lite tanken med Belotti, om jag har förstått det rätt.
Belotti har varit helt tyst om...
För mycket pengar, tror jag.
Helt för mycket pengar.
På tal om pengar, hur mycket får en anfallare kosta?
Jag tycker om Milan har råd att skeppa iväg Bacca gratis och köpa Nicola för cirka 200 miljoner kronor, som jag ändå anser och tror är en backup. Då är frågan bara, vad kan en startspelare kosta? Och frågan är, behöver ens Milan köpa en startman i anfallet, om vi då utgår från, som du var inne på och jag också, att Bonaventura, André Silva och Suso är bara tre startmän uppe på anfallet.
Målsättningen är ju uppenbarligen att komma till Champions League. Så då måste vi komma på topp 4, alternativt vinna Europa League. Topp 4 beror lite på vad de andra lagen hittar på. Och i dagsläget så tycker jag inte Milan behöver fler anfallare för att ta sig till topp 4.
Sett till dagens Milan, behöver Milan ens värva någonting nytt överhuvudtaget för att nå topp 4? För våra konkurrenter i Serie A har ju inte blivit jättemycket starkare. Jag tycker nästan tvärtom.
Det är lite så jag menar, att idag, så som lagen i Serie A ser ut idag, behöver nog inte Milan värva mer för att bli topp 4. Men där är fortfarande några veckor kvar. Roma är ju ute och jagar folk och Inter har ju inte köpt särskilt mycket. Så det finns ju risk att de köper in några bra spelare. På tal om det, hade ju Inter en lista där de ville köpa Suso. Vad tycker du om det?
Att Inter skulle köpa Suso eller någon annan klubb är fullt möjligt, med tanke på att det är ju fortfarande inte officiellt att han har skrivit på ett nytt kontrakt än. Det har varit ganska utdragen förhandling.
Men det är bisarrt att man börjar prata om försäljningar bara för att man har 2 år kvar på kontraktet.
Ja.
Förr började man prata om försäljningen när det var ett halvår kvar på kontraktet. Men nu ska de ha kontrakt i 10 år för att de ska vara säkra.
På tal om just Suso som är spanjor och Barcelona som har tappat en ytteranfallare. Jag förstår inte varför inte Barcelona alls hugger på Suso, med tanke på att han skulle vara bra mycket mer billig än vad som ryktas till Barcelona i då Dembele och Coutinho, som skulle kosta runt 1 miljard, om inte ännu mer. Jag är rätt säker på att Milan hade sålt Suso för hälften.
Ja, det hade de nu gjort. Eller så vill de inte sälja honom. För mig är han startspelare.
Suso i ett 4-3-3 är väldigt duktig, och det visade han i fjol och redan nu första matchen, även om det var ett sämre motstånd. Detta år kommer Suso, om han är skadefri, förmodligen göra en 20 poäng.
Absolut.
Och jag menar på, om man ska köpa Suso efter 20 poäng nästa sommar, så kommer han kosta, alltså allt under 500 miljoner kronor är ett bud som är dåligt.
Han är ju fortfarande en ungdom. Fortsätter hans utveckling som de gjorde förra säsongen, så kommer han ju vara värd minst 0,5 miljard.
Och där kan man fråga sig, vad gjorde Liverpool med honom?
Att köpa in en spelare som André Silva och tro att han ska göra 30 mål, det gör han inte. Han gör 20, som du sa.
Förhoppningsvis.
Om man får spela. Men ett lag som Milan, sist de vann Scudetto, så var toppmålgörarna Zlatan, Robinho och Pato. De gjorde 14 mål vars. Och det är det vi idag tror jag har en liknande situation, där vi har väldigt många spelare som kan göra mål. Allt är inte upp till en anfallare att göra. Vilket det blev andra säsongen med Zlatan i Milan. Där gjorde han ju alla målen, för det var ingen annan som kunde göra mål. Jag tror att det här är ett mer framgångsrikt recept, att ha många spelare som gör kanske 7, 8, 10 mål. Istället för att ha en som gör 35.
För att vi har ju ingen Shevchenko.
Nej, och ingen Zlatan.
Nej, med tanke på Robinho. Så hans första år, som du sa, han gjorde 14 mål för Milan. Var ändå helt okej. Och då ska jag ändå säga att han brände kanske 5-6 nästan öppna lägen.
Oh ja.
Jag trodde han året därefter skulle bli Milans frälsare. Men istället så brände han allt och blev skitkass.
Ja, och fick stanna kvar ett antal år till ändå.
Han kostade Milan alldeles för mycket pengar. Och om vi tittar lite framåt, vi har Europa League-returen. Den är ju redan klar, så det är väl inte så värst mycket att säga om den. Sen har vi Calgary Och därefter kom egentligen Milans första tuffa test, Lazio borta.
Inzaghi har gjort det väldigt bra med i Lazio tycker jag. Fått igång det förra säsongen jättebra. Nu var det väl något av ett misslyckande första matchen denna säsongen. Men det är ingen lätt match. Nu har väl Keita Balde bråkat så han får inte vara med i startelvan. Ryktena säger att Milan erbjuder 35 miljoner. Men han vill bara till Juventus och de hade bjudit 15 miljoner.
Ja. De vet ju att han går gratis inom kort. Det är synd för jag tycker om nu man ska ha en återigen tillbaka till anfallet, om man då ska ha en backup på höger, eller det är kanske fel att säga att Balde, Keita Balde ska vara en backup, men han är ju Niang fast en 2.0.
Ja.
Jag ser gärna Keita Balde i Milan.
Absolut, jag är positivt inställd till det, med tanke på ålder och utvecklingspotential. Då.
Sen ligger han ju på stort minus med tanke på att han säger upp att han bara vill gå till Juventus, om man ska tro media.
Om man ska tro media.
På tal om Lazio, Paleta med alla sina röda kort är ju tydligen ryktas klar för Lazio.
Han behövs inte i Milan.
Om vi då ska ta vår snabb reflektion innan fönstret stänger. Paleta och Gomez ryktas ju bort. Zapata är fortfarande kvar i truppen och det är väl en okej backup. Men annars, vad tycker du om dagens fyrbackslinje? Rodriguez, Muchacho, Bonucci och Conti.
Det är väl lite så jag tänkte att det skulle ställas upp om man har en fyrbacklinje. Förutsatt att Romagnoli då är skadad. Annars så tar han ju platsen bredvid Bonucci.
Så flytta på Muchacho.
Ja, jag ser gärna Romagnoli som startspelare eftersom jag tycker han har väldigt hög potential. Rodriguez tyckte jag ju inte gjorde den bästa matchen i söndags. Han har varit bättre i de andra matcherna hittills i år. Samtidigt hade han ju inget motstånd direkt. Så försvarsmässigt behövde han inte göra så mycket. Men offensivt var han inte riktigt lika delaktig som han har varit innan.
Jag tror Conti var mer dominant på sin högerback.
Jag håller med. Men vänsterbackspositionen, det har ju ryktats att Antonelli ska säljas också. Jag tycker att vi ska behålla honom för vi har ingen bra ersättare på vänsterbackspositionen när vi kör fyrbacks.
Det jag läste idag var att om nu både Gomez och Paleta säljs så är även tanken att Calabria och Rodriguez ska gå in och vara backup som mittbackar om det skulle behövas.
Men det behövs ju inte.
Så frågan är återigen, det är om Milan kommer köra en fyrbackslinje eller en trebackslinje.
Jag kör med trebackslinje så kan får man ju rotera mer. Tanken är väl då att köra Bonucci i mitten och Mustacho och Romagnoli.
Den trebackslinjen tycker jag håller jämna steg med Juventus tidigare linje. Med Bonucci, Barzagli och Chiellini.
Ja, Mustacho möjligtvis kan behöva några matcher till för att bli van vid Serie A. Men jag tycker han nästan har briljerat på förra säsongen.
Känns väldigt bekväm med bollen.
Ja, också beroende på hur väl mittfältet hjälper till i defensiven. För Bonucci är ju känd för att gärna gå upp i plan och nästan vara bollfördelare. Vi har ju ett ganska schysst mittfält som kan hjälpa till.
På tal om Bonucci, jag läste att han hade över 90% i att hans passningar gick rätt i ligapremiären.
Det märktes ju tydligt att Milan var rätt så bekväma med bollen. Möjligtvis borde det på att de hade en man mer hela matchen, men Bonucci är ju duktig med boll. Han har ju alltid velat ha boll och fördelat även i Juventus.
Om vi går från defensiven till mittfältet. En spelare som nu lyfte i piloten Frank Kessié eller hur man nu ska uttala det. I alla fall Frank är en fantastisk spelare.
Han är 20 år och redan så duktig.
Han känns som en komplett mittfältare redan.
Ja, för den moderna fotbollen. Han springer från box till box och blir aldrig trött. Kan lägga en iskall straff efter 7 minuters uppehåll för videogranskning. Han kan vara årets viktigaste värvning.
Jag tror om han är skadefri så kommer han göra kanske Milan stora skillnad detta året.
Men om han blir skadad, vem ersätter? Då har ingen annan i truppen orkar springa.
Locatelli skulle kanske spontant kännas som den ersättaren för honom. Men han är ju inte alls lika bra.
Han är framförallt inte lika stark i kroppen.
Han är ju en tank. Alltså det känns som att Frank är väl ett mellanting mellan Gattuso, Vieira och Edgar Davids.
Ja.
Alltid en person.
Ja. Nu ska vi inte höja honom till sjöarna för mycket kanske, men för mig känns det som en väldigt bra värvning.
Lucas Biglia, skadad nu från Lazio. Har varit en ganska lång transferövergång kring honom. Vilken roll ska han spela i och vad kommer han göra för skillnad i Milan?
Skadefri är han ju en startspelare för mig. Frågan är om han är skadefri. Han har ju haft en historia av många skador.
Men på tal om mittfältet, det ser i nuläget ändå ganska tunt ut. Vi har Biglia som då är skadebenägen. Bonaventura står på AC Milans hemsida att han står som mittfältare. Han lär väl kanske spela mer som ytteranfallare. José Mauri är väl inte mycket diskuterat. Han lär väl bli utlånad eller såld som vanligt. Kissé, han är ju startman. Lucatelli är väl startman eller backup. Montolivo, det är väl samma sak där. José Sosa, han är på väg bort. Det ryktas tillbaks till Turkiet.
Det känns ju lite sådär med tanke på hur han bråkar sig bort från Turkiet. För man kunde ju inte bo i Turkiet. I dagens Milan har han ingenting att göra. Även om han spelade upp sig något i slutet av förra säsongen. Tittar man på laguppställningen så att Kessie given på mittfältet. Biglia given på mittfältet när han är skadefri. Och sen Hakan.
Det är de tre du vill säga då.
Ja, och då får man väl ha... Är Biglia skadad i dagsläget får det ju vara Montolivo eller Lucatelli som ersätter honom.
Vem har de annars kunnat värva in sista tiden här på fönstret?
Marquisio,
den stora Juventus-liraren.
Det ryktades om det igår ju. Jag vet inte om du har läst det.
Jag läste det ryktet och det blev ganska snabbt dementerat både från Milan och spelaren själv.
Ärligt talat, med tanke på ryktet säger att både Lucatelli och någon annan spelare Bonaventura skulle kunna gå emellan. Mm. Då säger jag behåll Lucatelli och Bonaventura. De har mycket bättre utvecklingspotential.
Ja, det känns som att han är väl gammal skåpmat idag.
Ja.
Han är 31 och har väl sina bästa år bakom sig får man säga.
Absolut ingen dålig spelare, det är inte det så jag menar. Men utifrån att affären skulle innebära att Lucatelli och Bonaventura försvinner så säger jag tack men nej tack.
Frågan är, vill då han själv gå från Juventus till att bli en förmodad backup på Milans mittfält?
Ryktet sa ju att han inte var nöjd med hur Allegri behandlar honom. Lite grann Bonucci-varning på det också.
Skillnaden mellan honom och Bonucci, det är väl att det inte är samma win-win med honom eftersom att Bonucci var en stor affär för oss och en kapten och kanske en av världens bästa, om inte världens bästa mittback. Marquisio är ju knappast på den nivån så det är ju ingen större vinning. Det är inte win-win alls på samma sätt. Vi försvagar inte Juventus som redan har ett brutalt mittfält.
Nej.
Och de, på tal om mittfält, att de då kunde köpa Matuidi från Paris för, vad var den, 220 miljoner kronor, vilket i dagens läge känns som ett fynd.
Där måste ju vara en anledning att han inte vill vara kvar i Paris. Men en mittfältare till Milan, det ryktades ju om att de hade lagt ett bud på Vidal från Bayern München. Hade de fått igenom det, hade vi ju stärkt mittfältet oerhört. Vad tycker du? Om du hade fått välja fritt bland alla mittfältare i världen?
Vi pratade i piloten om Renato Sanchez just från Bayern München på mittfältet. Och vet inte, vi var också inne på det där och då. Om han hade varit den spelaren som gör den stora skillnaden för Milan och man går rakt in i en startelva när det bara är tre mittfältare om man nu kör 4-3-3. Jag är fortfarande skeptisk till det. Om man nu skulle välja fritt bland mittfältare. Jag vet att inför säsongen så var min förhoppning Fabregas. Där var jag nu kanske ensam om att vilja och tycka detta.
Han kanske kan gå nu eftersom han bråkar till sig ett rött kort i första matchen.
Jag tycker att han är en bättre playmaker än Biglia. Och mycket mindre skadebenägen. Sen kommer alla spelare från Premier League är nästan omöjliga att köpa med tanke på att de tjänar dubbelt så mycket. För Sky har ju dödat hela fotbollsmarknaden. Kan betala helt vansinniga summor pengar till allt från duktiga spelare till ganska mediokra spelare i Premier League. Vilket tömmer hela marknaden stort sett. Ska du lämna Premier League, då får du vara beredd på att halvera lönen stort sett. Och hur många är det? Då vill man hellre gå till botten i Premier League och ha kvar sin lön.
Alternativet är att du får gå till PSG, Barca eller Real Madrid. Det är väl de. Ja, Juventus kan eventuellt tävla med lönerna.
Vi har gått igenom anfall, försvar och mittfält. Målvakt är väl inte så mycket att säga om. Där står väl Donnarumma ganska säkert.
Jag tycker dessutom att han har gjort bra ifrån sig. Även om det har varit mindre bra motstånd så har han gjort ett par kvalificerade räddningar när han har behövt.
Donnarumma är ju en fantastisk målvakt. Det finns ju ingenting att säga om det.
Som sagt, han har en utköpsklausul. Han är inte oersättbar. Om det skulle visa sig att någon är sugen på att köpa honom för 1 miljard kronor. Så varför inte? Det finns fler målvakter i världen.
Efter ligapremiären valde Milan att inte prata med Sky eftersom att deras reporter och Buffons fru hade synpunkter på Milan och deras affärer. Rätt eller fel att bojkotta Sky, och Mackan, vad säger du om Milans affärer och allt vad som ryktas kring financial fair play och hedgefonder etc. etc.
Det har varit väldigt mycket prat om det och skriverier, vilket är förståeligt när du köper ett lag för så mycket pengar och dessutom köper upp spelare för över 2 miljarder kronor. Det ska ju finansieras på något sätt. Och givetvis när man vet att det är en hedgefond som lever på konkursbo, så spär det ju på ryktet. Samtidigt så får man inte glömma att Fasone och Mirabelli har varit ganska transparenta. De har inte försökt dölja någonting. Och allting de har sagt har ju faktiskt gått igenom. För tillfället väljer jag att lita på Fasone.
För de som inte alls vet någonting kring Milans bakgrund, mer än att Berlusconi gjorde en stor affär och sålde Milan till ett konsortium. Vet man idag vilka dessa är? Har man koll på dem?
Något sån här grundliga undersökningar från italiensk media. Man har inte hittat exakt var alla pengarna kommer ifrån, och både Han Li och Fasone har ju sagt att problemet delvis har varit med att föra pengar utifrån Kina. För den kinesiska staten satte begränsningar på hur mycket pengar man får föra ut ur Kina. Och därav var man tvungen att ombilda bolaget i Luxemburg och låna pengar från en amerikansk hedgefond.
Denna hedgefond, som kanske många känner till, heter US Hedge Fund Elliott Management Corp. Och någonstans vad man kan läsa till sig, så gick Elliott in med 180 miljoner euro i den affären.
Delvis ska vara återbetalda redan nu i oktober-november. Hur de får fram de pengarna blir ju intressant. Nyförvärven har ju kostat pengar, men kan ju generera pengar i mer sales på marketingbiten med tröjförsäljningar och så vidare. Man kan se en markant ökning i årskortförsäljningarna.
30 000 löste jag.
Ja, det var väl för en vecka sedan till och med. De senaste siffrorna har jag inte sett. Det var över 60 000 och så. En Europa League kvalmatch. Inte playoff. Någonstans har ju intresset ökat för Milan, och på det sättet får man ju ökade inkomster också. Och jag tror och hoppas såklart att man köper inte en klubb för så mycket pengar om man inte har någon finansiell plan. Det har ju kommit dokument också från journalister i Italien där de har hittat en plan i Kina för hur den kinesiska marknaden ska ge ökade inkomst. Pratar om 1000 fotbollsskolor inom 2 år i Kina. De också då ska öka framförallt intresset för Milan i Kina. Och då ökar det också försäljningar på merchandise.
Det är många som har kommentarer kring Milan och all finansiering. Jag vet att min stora idol Andriy Shevchenko nu nyligen hade också kommentarer kring det. Och det kan ju vara, inte för att Shevchenko har någon illvilja gentemot Milan eftersom det är hans andra hem. Men om man återgår till financial fair play, vad påverkar detta financial fair play och Milan i dagens läge?
I princip ingenting. Milan måste presentera en plan för UEFA hur man ska kunna tjäna ihop pengarna. Den första planen valde man att inte gå vidare med. UEFA tyckte att den var lite väl optimistisk.
Valde Milan att inte gå vidare? Eller?
Milan valde att inte gå vidare, om jag förstod det rätt, för de kunde skjuta upp det ett halvår till.
Och det sa UEFA att det var okej? Okay.
Det var inga konstigheter, utan man får göra det. Man behövde inte presentera dem. UEFA anmärkte på den första var väl att de hade kallt räknat med att spela Champions League-fotboll.
Redan då nästa år?
Redan nästa. Räknat med inkomsterna från Champions League utan att veta om man så.
Det som många också oroliga är att den här affärsmannen från Kina, Yang Hongli, sägs att ha en väldigt massa pengar, men då ändå behöver ha finansiell hjälp. Är det någonting som vi behöver vara oroade för?
I dagsläget så tycker jag fortfarande inte det. Det som har utlovats har hållits. Fasone och Mirabelli är ju inga nykomlingar i branschen. Så jag antar att de har kollat upp det någorlunda. Det som möjligtvis kan vara oroligt är ju att en kille som Maldini tackar nej till projektet, för han var inte helt övertygad. Om det berodde på att han inte såg var pengarna kom ifrån eller andra grejer, det vet ju inte du och jag. Efter många år av, eller ett antal år av mindre lyckad Milan-fotboll, så önskar vi ju en ljus framtid, så betyder att pengarna inte behöver spela så stor roll, utan det ska helst gå med vinst.
Att Togazzetto dello Sport, som undersökt på djupet inte hittar några finanser kring den här Lee. Vad säger det? Och samtidigt som att Lee då inte väljer att öppet eller transparent delja sina delfinansiärer.
Lite problematiskt i Europa, men i Kina är det nog ganska vanligt. Jag hoppas ju att Berlusconi, som han själv sa, valde att sälja till köpare som hade pengar.
Den här hedgefonden som oroar oss alla som håller på Milan. När ska de pengarna vara tillbaka till dem så att vi inte helt plötsligt står med stor skuld till den här fonden som kanske tömmer hela Milan?
Fasson har ju gått ut och sagt att lånen ska vara betalda i oktober 2018. Det vill säga att det är mer än ett år kvar. Han sa att finns inte pengarna så tror han att det går att omförhandla lånen. Och han har aldrig sett ett penningflöde i en klubb som i Milan. Så med andra ord så finns det pengar, påstår Fasson.
Det är väl mycket rykte om att Milan eventuellt ska introduceras på den asiatiska börsen. Är det någonting som kan gynna Milan eller någonting som kan tömma Milan, tror du?
Det är klart att det kan gynna Milan. Jag tror i och för sig mer på att man kanske då startar ett dotterbolag i Kina som det pratas mycket om. Där den kan introduceras på börsen i första hand, så ser man hur det funkar.
Milan ska då gå från en omsättningsökning på 200 miljoner euro till en ökning på någonstans mellan 400-500 miljoner euro. Är detta någonting som är rimligt?
Ett storlag som Milan ska vara, så ska det ju inte vara några problem igen. Allt handlar om, delvis om de sportsliga framgångarna såklart. Ju bättre det går för Milan, desto mer högre blir omsätt. Måste det finnas en annan finansiell plan och med större tröjförsäljning, bättre sponsoravtal, kanske andra sponsorer. Jag tycker att Milan börjar tänka på det under de sista åren med Berlusconi där dottern Barbara tog tag i den biten. Men jag tror att det kan göras oerhört mycket bättre. Vi pratade om det i pilotavsnittet, att man måste komma till ordning med piratkopiorna. Du kan tänka dig hur stor marknaden i Kina kan vara om du får ordning med den biten.
Milan ville gå plus minus noll redan 2019-2020 och redan året därpå betala ut pengar till aktieägarna. Om vi bara summerar det, för oss som inte orkar läsa på allting, behöver vi vara oroliga för dagens Milan och framtidens Milan?
Lite grann tror jag nu vi bör vara oroliga, för då är vi beredda på det värsta.
Och vad skulle det värsta vara om man...
Om inte Milan kan betala tillbaka lånen till hedgefonden, så kommer ju hedgefonden försöka sälja vidare sin del i klubben. Vad och tjäna det? Så mycket pengar som möjligt. Det kan innebära att man måste sälja av delar av vad som är värdefullt i klubben. Och vad har vi för värdefullt i klubben mer än spelare? Ingenting i dagsläget. Eftersom inte det ägs någon stadion själv eller så.
På tal om stadion, då var jag lite inne tidigare på Barbara. Eller Patos ex-flickvän, hur man vill kalla den. Milan äger ingen arena. Man delar en fantastisk gammal men fin San Siro med lillebror Inter. Kusin kan man ska säga. Varför har så få klubbar i Italien egna arenor?
Man har inte satsat på det helt enkelt av någon anledning. Det har väl funnits en ekonomisk aspekt i att det har varit enklare att mindre dyrt att låna från städer än att själv bygga. Men för en framgångsrik klubb bör nog ha äga sin stadion själv.
Det känns som att hela England har ju sina egna arenor. Till och med vi i Sverige har börjat bygga våra egna arenor, vilket också genererar pengar. Och då, om Milan då måste ha en finansiell plan för att gå plus minus noll redan 1920. Nu säger jag inte att man ska bygga en arena fram till dess, det är ganska omöjligt. Men byråkratin i Italien är på sitt sätt. Men ska Milan ha en långsiktig plan som även då Financial Fairplay godkänner, så känns det som att man behöver ha en egen arena och allt runt omkring detta som genererar pengar.
Det finns ju vissa som påstår att du tjänar mer på San Siro för att du helt plötsligt i matcher som mot Juventus och Inter och vissa Champions League-matcher som vi hoppas vi kommer få spela i kan ha 80 000 på läktarna. Jämfört med ett nybygge där du kanske som Juventus ligger på max 45 000. Milan lär ju inte bygga en ny arena som tar 80 000. Och då kan man tappa en del av biljettintäkterna om man bygger för lite.
Men kan man göra likt som Londonlagen, att man har sin arena på 50-60 000 och sen större matcher i Champions League att kanske spela den på San Siro?
Det senaste jag hörde var ju att Fasson hade pratat med Inters ledning om att man skulle köpa loss det tillsammans. Och det kan ju faktiskt vara en lösning. För San Siro behöver ju förbättras. Jag tycker fortfarande att det är en helt fantastisk arena. Den är inte lik någon annan i världen. Men den behöver ju moderniseras om det ska fortsätta.
Just det här med att man ändå hyr San Siro tillsammans med Inter får nog ganska dyr peng. Det känns ganska orimligt att två så pass stora lag inte äger sina arenor. Och sen så ännu mer konstigt är väl kanske om två pass stora lag skulle äga någonting tillsammans. Men rent finansiellt så hade ju båda klubbarna tjänat mycket på det. Så varför gör man inte? Finns det någon prestige eller någon rivalitet som gör att det inte är möjligt? Eller är det vi fans som skulle säga stopp att vi delar någonting med Inter?
Jag vet faktiskt inte.
Hade du haft något emot att dela en arena med Inter?
Nej, inte om det är finansiellt gynnsamt för båda klubbarna.
Jag personligen har inte brytt mig ett dugg så länge det genererar pengar och när vi spelar hemma är den röd och svart.
Helt riktigt.
Och att det heter San Siro och inte någonting annat.
Den får jag heta San Siro när Milan spelar.
Vi backar från ekonomiska bekymmer.
Till ekonomiska möjligheter.
Exakt. Och då möjligheten, hur kommer det sig att Yonghao Li var intresserad och senare köpte Milan?
Enligt de uppgifter jag har läst så hade han sett en undersökning, oberoende undersökning på vilka fotbollslag som hade flest supportrar. Där Real Madrid vann ganska överlägset, men Milan låg på femte plats i världen. Och detta utan framgångar de senaste 5 åren. 6 åren till och med. I runda tal 140-150 miljoner genuina supportrar och näst upp till 500 miljoner som kunde tänka sig att stötta dem. Och där såg han en ekonomisk möjlighet att utöka det här ännu mer och förmodligen då att använda Milan som någon form av marknadsföringsverktyg också. Så det var en av de stora anledningarna till att ville köpa Milan.
Sett till hans egna marknadsföring som du var inne på, hans egen vinning, för han är ju tyvärr ingen diehard milanista.
Nej, men utan han menar på att det fanns en möjlighet för Milan att utvecklas till att kunna tjäna ännu mer pengar på sina fans. Eftersom han menar att det var en outvecklad marknad i hela Asien. Och ändå hade de så många fans. Så han menar att du kunde tjäna mycket mer pengar på det om du utvecklade framförallt i Kina. Jag vet inte, mig vetligen finns det ingen Milan-story i Kina. Vilket man måste nog börja tänka på sådana grejer. För har du då en officiell story i Peking och en i Shanghai och en i Hongkong kanske, så kan du tjäna mycket pengar på det. Och det behöver ju inte vara några stora fina affärer, utan det räcker ju med en liten chock.
Men bara som djävulens advokat, är en kines eller en annan europé eller nordeuropé, är de villiga att betala en 50-60 euro från en Milan store eller köpa en 15 euros kopia för att stötta Milan? Eller hur tror du en supporter resonerar kring detta?
Europeer tänker nog mer att man vill stödja laget. Jag tänker så i alla fall. Jag skulle aldrig köpa en kopia, utan jag vill köpa den äkta varan så att Milan får en del av det. Jag kan till och med tänka mig att gå och köpa dieseljeans för massor med pengar idag bara för att diesel sponsrar Milan.
Kopior känns inte rätt. Och skulle det vara så att Milan hamnar på börsen, så hade jag gärna köpt Milan-aktier bara för sakens skull.
Det är jag med.
Sen är jag lite rädd för att det kanske blir likt AIK. Nu är jag inte insatt i AIK, men vad jag har förstått så hamnar AIK på börsen och de stackarna som har köpt AIK-aktier har ju inte gjort några pengar på det. Jag kan ha fel, men jag är lite rädd för att Milan kanske hade varit samma sak. Men eftersom man är en milanista så hade jag tagit den förlusten.
Den smällen hade jag också tagit. Sen hade jag kanske inte investerat alla mina pengar i Milan.
Det hade inte blivit många tusenlappar, men definitivt hade det varit kul att vara aktieägare, det vill säga delägare i Milan. Hade jag gärna haft på mitt visitkort.
Absolut.
Innan vi bara rundar av, dagens nyhet, nu är inte den purfärs, men Taya Taibo, vår tidigare vänsterback från Marseille som blev värvad som vår framtida vänsterback, spelar idag i Allsvenskan och Eskilstuna.
Det säger en hel del om hur Galliani värvade, eller?
Det är en riktig Galliani-värvning. Yeah. Du Mackan, stort tack. Vi ses igen, hoppas jag.
Det gör vi.
Tack så mycket.
På fortsättning.
Fortsättning.